Kapitel 4. Skymning. Med sin eskort av far Darius May gick Rand till spjutjungfrunas tak i Ruidin. En vit trappa, lika bred som den höga byggnaden och med steg så djupa att man måste ta ett långt kliv mellan varje, ledde upp till en rad tjocka kolonner, var och en 10 manshöjder. I skymningsdunklet såg de ut att vara svarta, men på dagen var de klarblå med räfflor som snurrade sig upp runt dem. Byggnadens fasad var klädd med en mosaik av glaserade kakelplattor, ett mönster med spiraler som inte tycktes ha något slut. Och rakt ovanför kolonnerna fanns ett väldigt fönster av färgat glas som föreställde en svarthårig kvinna, 15 fot hög. Hon var klädd i en säregen blå kappa och hade högerhanden uppsträckt. Det kunde vara en välsignande gest eller en avsedd att kommendera halt. Hennes ansikte var på samma gång rofyllt och strängt. Vem hon än hade varit så var hon ingen ejl, inte med denna ljusa hy och dessa mörka ögon. Kanske en ejsidé. Rand knackade ur pipan mot stövelklacken och stoppade den i fickan innan han började gå upp för trappan. Frånsett Guy Shine fick aldrig män komma in under något av spjutjungfrunas tak. Inte någon man, inte i någon av Ales boplatser i Aleöknen. Även en hövding eller en blodsfrände till en jungfru kunde dö om han försökte. Men i själva verket skulle ingen ejlman ens tänka tanken. Samma sak gällde hos alla krigarordnar. Bara dess medlemmar och Guy Shine fick komma in. De två jungfrur som stod på vakt vid de höga bronsportarna utväxlade hastigt några ord med spjutjungfrunas eget handspråk och vände sedan blicken mot honom när han kom in mellan kolonnerna. De små log båda två, och han önskade att han förstått vad de hade sagt. Till och med i ett land som var så torrt som Aleöknen belades brons med en yta av ärg om man bara väntade tillräckligt länge. Men denna port hade Guy Shine putsat tills den såg ut som vore den ny. Dess båda dörrar stod vidöppna och de två vakterna gjorde ingen ansats att hindra honom när han gick in, tätt följd av Erdelin och de andra. De breda korridorerna och stora salarna inne i byggnaden var fulla av spjutjungfrur. De satt på färggranna kuddar och pratade, skötte sina vapen, lekte snörlekar, spelade sten eller 1000 blommor. Ett spel där man la mönster med platta stenbitar där ett 100-tal olika symboler fanns inristade. En mängd Guy Shine fanns naturligtvis också till städes. Tyst och mjukt ägnade de sig åt sina sysslor, städade, passade upp, lagade kläder eller hällde ny olja i lamporna. De senare var allt från enkla saker i glaserad keramik till höga golvlampor som man hade hittat i staden. I de flesta av rummen var väggar och golv täckta av färgsprakande mattor och bonader. I nästan lika många olika mönster och stilar som det fanns mattor och bonader. Väggarna och taken var dessutom klädda med detaljerade mosaiker av skogar, floder och himlar vars like man aldrig sett i Aleöknen. Jungfrurna log alla när de fick se honom, gamla som unga, och några nickade vänskapligt eller klappade honom rent av på axeln. Andra frågade hur han mådde, om han hade ätit, om han ville att Guy Shine skulle hämta vin eller vatten till honom. Han svarade kort, men besvarade deras leenden. Han mådde bra, tack, och var varken hungrig eller törstig. Han gick vidare utan att sakta in ens för att tala. Om han gjorde det skulle han oundvikligen stanna, och det var han inte redo för denna kväll. Man skulle kunna säga att far Darius May hade adopterat honom. Några behandlade honom som en son, andra som en bror. Åldern verkade inte ha någonting att göra med vilket. Kvinnor med vitt i håret kunde tala med honom som en bror över en kopp te, medan jungfrur som inte var mer än 8 år äldre än han själv försäkrade sig om att han hade rätt kläder för det heta klimatet. Det gick inte att komma undan deras omsorger. De bara gjorde det och han begrep inte hur han skulle få dem att sluta, såvida han inte använde kraften mot dem allihop. Han hade funderat på att försöka få någon annan orden att förse honom med livvakter. Kanske Shay and Tal, stenhundarna, eller Ethan Dor, de röda sköldarna. Ruark hade tillhört dem senare innan han blev hövding, men kunde inte komma på vad han skulle ange för skäl. Inte sanningen i varje fall. Blotta tanken på att försöka förklara det för Ruark och de andra gjorde honom illa till mots. Med tanke på Ale-folkets humor skulle förmodligen till och med gamle Buttre Harn skratta så att han spräckte revbenen. Förmodligen skulle dessutom vilket skäl som helst vara en skymf mot alla existerande spjutjungfrurs heder. För det mesta nöjde de sig åtminstone med att pyssla om honom under sitt eget tak, där ingen såg det utom de själva och Guy Shine, som visste bättre än att prata om vad som hände där. Spjutjungfrurna bär min heder, hade han en gång sagt. Alla mindes detta, och jungfrurna var lika stolta över det som om han hade satt var och en av dem på en tron. Dock hade det visat sig att de själva valde hur den skulle bäras. Erdelin och de fyra andra lämnade honom och sällade sig till sina vänner. Men han var långt ifrån ensam då han fortsatte högre upp i byggnaden, längs svängda trappor med breda, vita steg. Nej, han var inte hungrig. Ja, han visste att han inte var van vid värmen än. Och nej, han hade inte varit ute i solen för länge. Han uthärdade alltsammans med tålamod men drog en lättad suck när han nådde andra våningen ovanför det höga fönstret. Här fanns det inga jungfrur och inga Guy Shine, vare sig i de breda korridorerna eller i trapporna som fortsatte uppåt. De kala väggarna och tomma rummen underströk frånvaron av människor. Men efter att ha tagit sig igenom de nedre våningarna var ensamheten en välsignelse. Hans sovrum var ett fönsterlöst rum nära byggnadens centrum. Ett av de få rum som inte var av enorma proportioner, även om det var så högt att takhöjden översteg både längden och bredden. Vad det hade varit avsett för från början hade han ingen aning om. Den enda dekorationen var en mosaik med vinrankor som löpte runt den lilla öppna spisen. Han skulle ha trott att det varit någons tjänares rum om det inte vore för att dörren som han drog igen bakom sig tills den var nästan stängd var klädd med brons, om än i enkelt utförande. Guy Shine hade putsat upp metallen till en matt glans. På de blå golvplattorna låg några tofsprydda kuddar att sitta på, och ovanpå en hög med färggranna mattor fanns en enkel madrass att sova på. En simpel, blåglaserad kanna med vatten och en mörkgrön mugg stod på golvet intill sängen. Det var det hela, förutom två tredelade golvlampor redan tända och en 3 fot hög stapel med böcker i ett hörn. Med en trött suck la han sig på madrassen, fortfarande med rocken och stövlarna på. Hur mycket han än vred sig blev det inte mycket mjukare än att ligga direkt på golvet. Nattkylan hade redan börjat sippra in i rummet, men han brydde sig inte om att tända den torkade kogödseln i eldstaden. Han föredrog kylan framför lukten. Ashmodin hade försökt visa honom ett enkelt sätt att hålla rummet varmt. Enkelt, men likväl någonting som mannen själv inte förmådde göra med sina försvagade krafter. Den enda gång Rand hade provat det hade han vaknat mitt i natten och flämtat efter luft medan mattkanterna hade börjat pyra av golvets hetta. Han hade inte gjort några fler försök. Han hade valt detta hus som bostad för att det var oskadat och låg nära det stora torget. Dess luftiga salar gav en illusion av svalka till och med under dagens hetaste timmar. Och de tjocka ytterväggarna höll ute den värsta kylan på natten. Det hade inte varit spjutjungfrunas tak då förstås. En morgon hade han vaknat och funnit att det var så, med spjutjungfrur i vartenda rum på de 2 nedre våningarna och deras vakter utanför porten. Det hade tagit en stund innan han förstod att de ämnade ha byggnaden som tak för sin orden i Ruidin. Och ändå förväntade sig att han skulle stanna. Det var därför han måste träffa klanhövdingarna i ett annat hus. Det bästa han hade lyckats förhandla sig fram till var att jungfrurna stannade nedanför den våning där han sov. Någonting som hade roat dem oerhört. Inte ens Kar Akarn är som en kung, påminde han sig bistert. Han hade redan två gånger flyttat en våning upp när antalet spjutjungfrur hade ökat. Han försökte förstrött räkna ut hur många till som kunde komma in utan att han skulle bli tvungen att sova på taket. Det var bättre än att tänka på hur han hade låtit Moraine få honom ur balans. Han hade inte tänkt låta henne få veta hans planer förrän samma dag som han drog iväg med Ailstyrkorna. Hon visste precis hur hon skulle manipulera hans känslor, hur hon skulle få honom så arg att han sa mer än han hade tänkt. Förut blev jag aldrig så arg. Varför har jag så svårt att tygla mitt humör nu? Nå, det fanns ingenting hon kunde göra för att hindra honom. Det trodde han i varje fall. Han måste komma ihåg att vara försiktig när hon var i närheten. Hans växande förmåga fick honom ibland att vara oförsiktig med henne, men även om han var mycket starkare och hade fått undervisning av Ashmodin visste hon fortfarande mer än han. På ett sätt spelade det mindre roll att Ashmodin fick veta hans planer än att han avslöjade dem för Aisha Jane. För Moraine är jag fortfarande bara en fåraherde som hon kan använda för tornets syften. Men för Ashmodin är jag den enda trädgren han har att hålla fast vid i översvämningen. Det var en märklig tanke att han förmodligen kunde lita mer på en av de förlorade än på Moraine. Inte för att han kunde lita särskilt mycket på någondera. Ashmodin. Om hans band till den svarte hade skyddat honom mot smittan hos Saidin måste det finnas något annat sätt att uppnå samma sak, eller att rensa bort smittan. Problemet var att de förlorade, innan de gått över till skuggan, hade varit bland de mäktigaste Aesir som funnits under sagornas ålder. En tid då saker som Vita tornet inte ens kunde drömma om hade hört till vardagen. Om Ashmodin inte visste något sätt att undgå smittan fanns det förmodligen inget. Det måste finnas. Det måste finnas någonting. Jag tänker inte bara sitta och vänta tills jag blir galen och dör. Det här var rena dumheterna. Profetian hade bestämt ett möte åt honom vid Shaul Ghul. När det skulle stå visste han inte, men efteråt skulle han inte längre behöva bekymra sig för att bli vansinnig. Han rös till och funderade på att vika upp sina filtar. Det svaga ljudet av mjuka stövelsulor ute i korridoren fick honom att sätta sig upprätt med ett ryck. Jag har ju sagt åt dem, om de inte kan... Kvinnan som sköt upp dörren med famnen full av tjocka yllefiltar var dock ingen han hade väntat sig. Avienda stannade strax innanför dörren och betraktade honom med svala, blågröna ögon. Hon var en tilldragande kvinna i hans egen ålder och hade tillhört spjutjungfrurna till son för inte särskilt länge sedan avsade sig spjutet för att bli en av de visa. Hennes mörkt rödbruna hår slutade fortfarande en god bit ovanför axlarna. Och egentligen behövde hon inte den bruna huvudduken för att hålla undan det ur ansiktet. Hon verkade lite tafatt med den bruna sjalen som låg över hennes axlar och en aning otålig med den bylsiga grå långkjolen. Han kände ett styng av svartsjuka när han såg det silverhalsband hon bar om halsen. En rad silverplattor präglade med intrikata mönster, alla olika. Vem har gett henne det? Hon hade säkert inte skaffat det själv. Hon verkade inte tycka om smycken. Det enda hon bar förutom halsbandet var ett brett elfenbensarmband. En ring av naturtroget snidade rosor. Det var han som hade gett henne det och han var inte säker på att hon hade förlåtit honom det än. I vilket fall som helst var det idiotiskt av honom att vara svartsjuk. Jag har inte sett dig på 10 dagar, sa han. Jag trodde att de visa skulle knyta fast dig vid min arm när de upptäckte att jag stängde dem ut ur mina drömmar. Det var det första Rand hade velat lära sig. Det hade roat Asmodin, som dock sedan blivit irriterad över hur lång tid det tog honom. Jag har min utbildning att sköta, Randall Thor. Hon skulle bli en av de få visa som kunde leda kraften. Det var en del av vad hon blev undervisad i. Jag är inte som era våtlänningskvinnor och kan inte bara stå och vänta på att du ska titta på mig när det behagar dig. Trots att hon kände Egwene, och Elaine med för den delen, hade hon en anmärkningsvärt snedvriden uppfattning om vad hon kallade våtlänningskvinnor och om våtlänningar i allmänhet. De är inte glada åt vad du har gjort. Hon menade Amish, Bear och Melaine, de tre visa drömgångarna som undervisade henne och försökte bevaka honom. Avienda skakade dystert på huvudet. De var alldeles speciellt missnöjda med att jag hade låtit dig veta att de vandrade i dina drömmar. Han stirrade på henne. Berättade du det för dem? Men du sa egentligen ingenting. Jag räknade ut det själv. Och det skulle jag ha gjort så småningom, även om inte du hade råkat ge mig en ledtråd. Är vi ända? De berättade för mig att de kunde besöka människors drömmar och tala med dem. Resten var inte svårt att förstå. Skulle du ha velat att jag vanärade mig ännu mer? Hennes röst var nog så samlad, men hennes blick kunde ha tänt elden på härden. Jag tänker inte låta mig vanäras för någon man. Jag gav dig ett spår att följa och jag tänker inte förneka min skam. Jag borde ha låtit dig frysa. Hon kastade filtarna i huvudet på honom. Han drog dem av sig och lade dem bredvid sig på madrassen medan han försökte komma på vad han skulle säga. Kvinnan var stingslig som ett törnesnår. Hon skulle lära honom Ales seder och bruk. Men han visste vad hennes egentliga uppgift var. Att spionera på honom för de visas räkning. Den vanheder som var förknippad med spioneri hos Eil gällde uppenbarligen inte de visa. De visste att han visste. Men av någon anledning tycktes det inte bekymra dem. Och så länge de var beredda att låta sakerna förbli som de var han det också. Till att börja med var Avienda inte särskilt bra som spion. Hon försökte nästan aldrig ta reda på någonting. Och om hon försökte göra honom arg eller skamsen, så som Orain gjorde, kom hennes eget humör i vägen. För det andra var hon riktigt trivsam som sällskap ibland, när hon glömde att sticka ut alla taggarna. Som det var nu visste han i varje fall vem Amis och de andra hade satt att bevaka honom. Om det inte var hon skulle det vara någon annan, och då skulle han ständigt gå och undra vem. Dessutom var hon aldrig på sin vakt mot honom. Match och Egwene, till och med Moraine, tittade ibland på honom med en blick som i honom såg draken återfödd, eller i varje fall faran hos en man som kunde leda kraften. Klanhövdingarna och de visa såg han som kommer med gryningen, den man som enligt profetian var förutbestämd att knäcka Eilfolket som torra kvistar. Även om de inte fruktade honom, behandlade de honom ibland som en huggorm som de måste dela bo med. Vad det än var Avienda såg, så hindrade det henne aldrig att vara bitsk mot honom när hon så ville, och det ville hon för det mesta. Det var en märklig tröst, men inte desto mindre en tröst jämfört med de andra. Han hade saknat henne. Han hade till och med plockat blommor från några av de taggiga växter som överlevde i Ruidin med blödande fingrar, tills han insåg att han kunde använda kraften och sänt dem till henne ett halvdussin gånger. Spjutjungfrorna hade själva åtagit sig att överlämna dem istället för att skicka Guy Shine. Hon hade naturligtvis aldrig nämnt hans gåvor. Tack, sa han till slut med handen på filtarna. De borde vara ett ofarligt samtalsämne. Jag förmodar att det inte går att få för många, så kallt som det är på natten. Enaila bad mig ta med dem när hon hörde att jag var här för att besöka dig. Det ryckte i hennes läppar, början till ett roat leende. Flera av spjutsystrarna var oroliga för att du inte skulle ha det tillräckligt varmt. De sa åt mig att se till att du tänder elden i natt. Det gjorde du inte förra natten. Rand kände hur han rodnade. Hon visste. Nå, det var väl inte så konstigt. De fördömda jungfrurna berättade kanske inte längre allting för henne. Men de bryr sig inte heller om att undanhålla någonting för henne. Varför ville du träffa mig? Till hans förvåning la hon armarna i kors över bröstet och vankade av och an i rummet två gånger innan hon stannade och blängde på honom. Detta var ingen aktningsgåva, sa hon anklagande och riste armbandet mot honom. Det erkände du. Det stämde, fast han misstänkte att han kunde ha fått en kniv mellan rebenen om han inte hade medgivit det. Det var bara en dum gåva från en man som inte visste eller brydde sig om vad spjutsystrarna skulle tro. Nå, det här betyder inte heller någonting. Hon plockade fram någonting ur bältespåsen och slängde det på madrassen bredvid honom. Det här jämnar ut skulden mellan oss. Rand tog upp det hon hade kastat och tittade på det. Ett bältesspänne i form av en drake, konstfullt tillverkat i gott stål och med inläggningar i guld. Tack, det är vackert, Avienda. Det finns ingen skuld att jämna ut. Om du inte vill ta emot det som betalning för min skuld, sa hon bestämt, så kasta bort det. Jag kan hitta någonting annat att betala med. Det är bara en struntsak. Knappast. Du måste ha låtit tillverka den här. Tro inte att det betyder någonting, Randall Thor. När jag avsade mig spjutet, mina spjut, min kniv. Utan att tänka på det strök hon över skärpet där den långa kniven hade brukat hänga. Till och med spetsarna på mina pilar togs ifrån mig och lämnades till en smed för att bli enkla ting att skänka bort. De flesta gav jag till vänner. Men de visas åt mig att säga namnen på de tre män och de tre kvinnor som jag hatar mest och att jag skulle ge var och en av dem en gåva tillverkad av metallen i mina vapen, överlämna dem med egna händer. Bär säger att det är en lektion i ödmjukhet. Där hon stod rakryggad och glodde på honom medan hon bet av varje ord var ödmjukhet knappast det ord han kom att tänka på. Bara så att du inte tror att det betyder någonting. Det betyder ingenting, sa han och nickade sorgset. Inte för att han hade velat att det skulle betyda någonting. Inte egentligen. Men det skulle ha varit trevligt att tro att hon började se honom som en vän. Det var rena idiotin att känna sig svartsjuk för hennes skull. Jag undrar vem som gav henne det. Är vi ända? Är jag en av dem som du hatar så mycket? Ja, Randall Thor. Plötsligt lät hon hes. Helt hastigt vände hon bort ansiktet, darrande och med slutna ögon. Jag hatar dig med hela mitt hjärta, det gör jag. Och jag kommer alltid att göra det. Han brydde sig inte om att fråga varför. Den enda gång han hade frågat varför hon tyckte så illa om honom hade hon så när bitit näsan av honom. Däremot hade hon inte svarat på hans fråga. Men detta handlade om mer än en motvilja som hon ibland tycktes glömma bort. Om du verkligen hatar mig, sa han tvekande, ska jag be dem visa att skicka någon annan som kan undervisa mig? Nej. Men om du... Nej. Om möjligt var hennes röst än hetsigare den här gången. Hon satte sina knutna händer i sidorna och talade som om hon ville driva in varje ord i hjärtat på honom. Även om de visa skulle tillåta att jag slutar så är det min tåg, min plikt, mot min nästan syster Elaine att övervaka dig åt henne, Randall Thor. Åt henne och ingen annan, kom ihåg det. Han ville slå ut med händerna. Den här gången beskrev hon åtminstone inte för honom hur Elaine såg ut utan kläder. Vissa av Ales seder var ännu svårare att vänja sig vid än de andra. Ibland undrade han om hon och Elaine hade kommit överens om denna övervakning. Han kunde inte riktigt tro det, men å andra sidan var alla kvinnor obegripliga för det mesta, även de som inte tillhörde Ale-folket. Än mer undrade han vem det var Aviendra skulle skydda honom mot. Bortsett från jungfrurna och de visa tycktes Ale-kvinnorna betrakta honom till hälften som en förkroppsligad profetia och sålunda knappast kroppslig alls, och till hälften som en blodorm som kommit lös bland deras barn. De visa var nästan lika svåra som Moraine med att försöka få honom dit de ville. Och jungfrurna ville han bara inte tänka på. Hela situationen gjorde honom rasande. Nu ska du lyssna på mig. Jag kysste Elaine några gånger och jag tror att hon uppskattade det lika mycket som jag. Men jag är inte trolovad med någon. Jag är inte ens säker på att hon vill det längre. Under loppet av några timmar hade hon skrivit 2 brev till honom. I det första kallade hon honom för sitt käraste hjärteljus, för att sedan fortsätta med saker som fick det att hetta i öronen på honom, medan hon i det andra kallade honom för en kallhjärtad skurk som hon aldrig ville se igen, varefter hon fortsatte att hudflänga honom sida upp och sida ned, bättre än Aviendra någonsin hade lyckats med. Kvinnor var sannerligen undliga. Jag har i vilket fall som helst inte tid att tänka på kvinnor. Det enda jag tänker på är att ena Ale-folket, även Shaido om det går, ja... Han avbröt sig med ett stön när en kvinna gled in i rummet med vaggande höfter och rasslande smycken. Hon bar en silverbricka med en vinkanna och 2 silverbägare och var den sista kvinna Rand ville se i denna stund. Den skira röda sidensjalen som Isandra hade svept om huvudet dolde inte hennes bleka, vackra, hjärtformade ansikte. Hennes långa mörka hår och mörka ögon kunde aldrig ha tillhört en Ale-kvinna. De fylliga läpparna var krökta i ett lockande leende. Tills hon fick syn på Aviendra, då leendet bleknade till en skrämd min. Utöver sjalen hade hon på sig minst dussinet halsband i guld och elfenben, några med pärlor eller polerade ädelstenar. Runt vardera handleden hade hon lika många armband och än fler trängdes kring hennes anklar. Det var allt. Hon hade inte på sig någonting annat. Han tvingade sig att hålla blicken fäst vid hennes ansikte, men kände ändå hur det hettade i kinderna. Aviendra liknade ett åskmoln som när som helst kunde börja slunga ur sig blixtar, medan Isandra såg ut som om hon just fått veta att hon skulle bli levande kokt. Rand önskade att han befunnit sig i domesvalget, eller var som helst, utom just i detta rum. Inte desto mindre reste han sig upp. Han skulle kunna uppbåda större myndighet om han blickade ner på dem än tvärtom. Aviendra, började han, men hon tog ingen notis om honom. Har någon skickat dig med det där? Frågade hon med kall röst. Isandra öppnade munnen och det syntes tydligt att hon tänkte ljuga, men sen svalde hon och viskade. Nej. Du har blivit varnad för det här, Sorda. En sorda var en slags råtta, enligt Ale-folket ett alldeles ovanligt listigt djur och fullständigt onyttigt. Dess kött smakade så bittert att inte ens katterna brukade äta upp dem som de hade dödat. Adeline trodde att du hade lärt dig förra gången. Isandra gjorde en hastig grimas och vajade till som om hon skulle svimma. Rand samlade sig. Aviendra, det spelar ingen roll om någon skickade henne eller ej. Jag är lite törstig och om hon är vänlig nog att komma med vin så borde hon ha tack för det. Aviendra tittade på de 2 bägarna och höjde ögonbrynen. Han tog ett djupt andetag. Hon ska inte behöva bli straffad bara för att hon har kommit hit med någonting att dricka åt mig. Han var noga med att inte titta på brickan själv. Hälften av jungfrurna under det här taket frågade om jag. Jungfrurna grep henne för stöld från jungfrur, Randall Thor. Aviendas röst var ännu kallare än när hon hade talat med Isendre. Du har redan lagt i far Darius Mays angelägenheter allt för mycket. Mer än de borde ha tillåtit. Inte ens Kaer Akarn kan vränga rättvisan. Detta angår inte dig. Han gjorde en grimas och gav upp. Vad en jungfruna gjorde med Isendre så hade hon tveklöst bett om det. Inte bara genom det hon gjort nu. Hon hade kommit till öknen tillsammans med Hadnan Kadere. Men Kadere hade inte gjort något väsen när jungfruna grep henne för stölden av de smycken som nu var allt de lät henne ha på sig. Brand hade nätt och jämt lyckats förhindra att hon blev ivägsläpad till Shara som en get till marknaden. Eller att de skickade ut henne naken att vandra till drakmuren med en vattenlägel som enda packning. Inför hennes böner om nåd när hon väl insåg vad jungfrurna tänkte göra med henne hade han inte kunnat hålla sig utanför. En gång hade han dödat en kvinna. Det var en kvinna som hade tänkt döda honom, men minnet av det sved fortfarande. Han trodde inte att han någonsin skulle kunna göra det igen, inte ens om det gällde hans eget liv. Vansinnigt, när några av dem förlorade var kvinnor som var ute efter hans blod, eller än värre. Men så var det. Och om han inte kunde döda en kvinna, hur skulle han då kunna stå overksam och låta en kvinna dö, ens om hon förtjänade det? Det var där i bekymret låg. I vilket land som helst väster om drakmuren skulle Isendre hamna i galgen eller på stupstocken för det som han visste om henne. Om henne, om Kadere och förmodligen de flesta av köpmannens underhuggare, kanske alla. De var mörkvänner, och han kunde inte avslöja dem. Inte ens de själva visste att han kände deras hemlighet. Om det kom fram att någon av dem var mörkvän. Isendre tog sitt straff bäst hon kunde, för även att vara en tjänare och tvingas gå naken var bättre än att bli bunden till händer och fötter och lämnad i solen. Men om Moraine fick förhöra dem skulle ingen av dem kunna tiga. Eisedir hade inte mer förbarmande med mörkvänner än med någon annan. Hon skulle strax lossa banden på deras tungor. Och Asmodin hade också kommit till öknen med gårdfarihandlarens vagnar. Så vitt Kadere och de andra visste var han bara en mörkvän som dem, om en högt uppsatt. Utan tvivel trodde de att han hade tagit tjänst hos draken återfödd efter att ha fått order från ännu högre ort. För att få behålla sin lärare, för att undvika att Moraine försökte döda Asmodin och förmodligen Rand, måste han bevara deras hemlighet. Lyckligtvis var det ingen som ifrågasatte att ejlkrigarna höll gårdfarihandlaren och hans män under så noggrann uppsikt. Moraine trodde att det var Ails sedvanliga misstänksamhet mot främlingar i öknen, förstärkt av att de befann sig i Ruidin. Hon hade fått göra bruk av hela sin övertalningskonst för att de alls skulle släppa in Kadere och hans vagnar i staden. Misstänksamheten fanns mycket riktigt där. Ruark och de andra klanhövdingarna skulle förmodligen ha satt dem under bevakning, även om Rand inte hade begärt det. Och Kadere själv verkade glad över att inte ha fått ett spjut mellan rebenen. Rand hade inte minsta aning om hur han skulle lösa den här situationen, eller om han alls kunde det. Det var allt en vacker röra. I lekarnas sagor var det bara bovarna som hamnade i såna här knipor. När Aviende hade fått klart för sig att han inte tänkte blanda sig i mer, vände hon åter uppmärksamheten mot den andra kvinnan. Du kan lämna kvar vinet. Isendre böjde sig graciöst ned och ställde brickan bredvid madrassen med en besynnerlig grimas. Det tog Rand ett ögonblick att inse att hon försökte le mot honom utan att låta ejlkvinnan se det. Och nu springer du till den första spjutjungfru du kan hitta, fortsatte Aviendra, och berättar vad du har gjort. Spring, Sorda! Isendre vred sina händer och gnydde, men sprang iväg med rasslande smycken. Så snart hon kommit utanför dörren svängde Aviendra runt mot honom. Du tillhör Elaine. Du har inte rätt att försöka lura till dig någon kvinna, men särskilt inte den där. Henne, flämtade Rand. Tror du att jag... Tro mig, Avienda, om hon så vore den sista kvinnan på jorden skulle jag likväl springa så långt bort från henne som jag kunde komma.
Det är vad du säger, hon fnös. Hon har blivit pryglad 7 gånger. 7, för att hon försökt smyga sig iväg till din sängkammare. Så enträgen skulle hon aldrig vara utan någon uppmuntran. Hon står under far Darius Mays domvärjo, och den kan inte ens Kar Akarn påverka. Ta det som dagens lektion om våra seder, och kom ihåg att du tillhör min nästan syster. Utan att låta honom svara stegade hon ut ur rummet. Hennes min fick Rand att undra om Isandra skulle överleva om Avienda han i fattarna. Han släppte ut en lång suck och steg upp för att ställa undan brickan med vinet i ett hörn. Han tänkte inte dricka någonting som Isandra kom med.
Har hon försökt komma hit 7 gånger? Hon måste ha fått reda på att han medlat för henne. Säkerligen hade hon tänkt att om han gjorde så mycket för en ljuv blick och ett leende, vad skulle han då inte göra om hon gav honom mer? Han rös till, lika mycket av denna tanke som av den allt bistrare kylan. Han skulle hellre dela säng med en skorpion. Om spjutjungfrorna inte lyckades övertyga henne måste han kanske tala om för henne vad han visste om henne. Det borde sätta stopp för hennes ränker. Han släckte lampan, la sig på madrassen i mörkret, fortfarande fullt påklädd och med stövlarna på, och famlade runt tills han dragit alla filtarna över sig. Utan den värme elden gav skulle han förmodligen hinna känna sig tacksam mot Avienda innan morgonen kom. Att göra i ordning de skyddsfält av ande som hindrade intrång i hans drömmar gick nästan av sig själv nu. Men medan han gjorde det skrockade han tyst för sig själv. Han kunde ha krupit i säng först och sen släckt lamporna med kraften. Det var just såna enkla saker som han aldrig tänkte på att göra med kraftens hjälp. Han låg stilla och väntade på att hans kropp skulle värma upp filtarna närmast honom. Det var obegripligt att en och samma plats kunde vara så varm på dagen och så kall på natten. Han stack in ena handen under rocken och kände på det halvläkta ärret som han hade i sidan. Detta sår, det enda som Moraine aldrig riktigt kunde hela, var det som till sist skulle bli hans död. Han var säker på det. Hans blod på Shaul Ghuls klippor. Det var vad profetian förutspådde. Inte i natt. Jag ska inte tänka på det i natt. Än har jag lite tid kvar. Men om du går att skära i sigillen med kniv nu, håller de fortfarande lika starkt? Nej, inte i natt. Det började bli lite varmare under filtarna och han bred på sig i ett fåfängt försök att hitta en bekväm liggställning. Jag borde ha tvättat mig, tänkte han sömnigt. Egwen satt förmodligen i denna stund i något av de varma ångtälten. När han använde dem brukade alltid en handfull spjutjungfrur försöka komma in med honom, och sen föll de nästan omkull av skratt när han insisterade på att de skulle stanna utanför. Det var illa nog att behöva klä av och på sig inne i ångan. Så småningom kom sömnen, och med den kom drömmarna, skyddade mot intrång av de visa och alla andra. Däremot inte skyddade mot hans egna tankar. 3 kvinnor inkräktade ständigt på hans drömmar. Inte i sämre, utom i en kort mardröm som nästan fick honom att vakna. I tur och ordning drömde han om Elaine, Min och Avienda. En och en, eller tillsammans. Av dem var det bara Elaine som hade sett honom som en man. Men alla såg honom som den han var, inte vad han var. Bortsett från mardrömmen var det idel behagliga drömmar.